Vad härligt att samlas igen till gudstjänst och vad härligt att se er allihopa. Hoppas ni har haft en fantastiskt fin sommar. Det har vi haft. Vi har jobbat hårt med vårt hus. Några veckor till tror vi, sen kan vi flytta in och det blir ju väldigt skönt att kunna landa där och känna att nu är vi på plats på riktigt. Hade också möjligheten att åka till Chicago under sommaren. Bernt Åke tog med mig dit och det var ju en spännande upplevelse, för då fick jag möjlighet att dela dubbelsäng med Bernt Åke. Och den var bäddad med bara ett enda täcke, så här ni vet. Och så tänkte jag efter första natten att jag har ju inte bara ett enda täcke ens med min fru. Så då gick jag till receptionen och sa, kan vi få ett täcke till? Jag vet inte vem av oss som tyckte det var skönast att vi hade varsitt täcke, men... Men båda var tacksamma över att vi inte delade säng med Lennart Hambre och hans narkmaskin. Utan det fick Sune Nordin göra. Men vi hade en jättebra vecka där som är full av intryck med allt det som sades och gjordes där som kommer ta en stund att smälta. Och nu börjar hösten igen, nu börjar vardagen. Och så ska man ladda igång för en predikan och det känns väldigt spännande och bra. Och jag tänker att vi ska prata om det här idag. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är Jesus som säger det när han berättar en liknelse i Lukas 18 som vi strax ska läsa. Det är ju en chockerande ödmjuk och en skandalös nåd på många sätt som präglar Guds rike. Guds rike är ju det här annorlunda, upp- och nervända riket som styrs av helt andra värderingar än vad den här världens rike gör. Och jag tänker att om vi verkligen öppnar upp för att förstå vad Jesus menar när han berättar den här liknelsen och säger de här orden, så finns det en otroligt befriande kraft i det att få tag i. Vi läser tillsammans Lukas 18 där det står så här. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och så såg ner på alla andra riktade Jesus denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé. Den andra var tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Som tjuvar och bedragare och horkarlar eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren, han stod avsides. Han vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig, säger Jesus. Snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så sa Jesus. Och Leo Tolstoj, han sa så här. Alla vill förändra världen, men ingen vill förändra sig själv. Alla tänker vi ju på hur vi vill förändra världen ibland. Hur vi vill förändra samhället och vår omgivning. Och oavsett om vi tänker på det eller inte så har vi en tendens att tänka att mina tankar och mitt sätt att göra saker på är ju vist och bra och överlägset andra människors sätt. Jag har insikter som inte andra har. Vi tänker en massa saker på hur vi vill ställa till rätta det svenska samhället. Hur det skulle vara om jag fick styra. Vi tänker på hur andra människor fungerar. Men det är oerhört sällsynt att träffa på människor som på riktigt har förstått att mitt största problem är ju jag själv. Och den enda som jag riktigt har möjlighet att förändra är jag själv. Och det som händer när trasiga människor försöker att styra upp en trasig värld är ju att den blir ännu mer trasig oftast. För i det trasiga och fallna tillstånd som Bibeln säger att alla människor befinner sig i, så har vi alltid lättare för att se hur andra borde förändras än hur vi själva borde förändras. Och det är precis vad Jesus vill komma åt. Det här är någonting som är väldigt tydligt när det gäller predikningar, till exempel. Det är väldigt vanligt att människor kommer till pastorn efter och säger: det här var en väldigt bra predikan idag. Det var synd att inte min fru var här. Hon hade verkligen behövt höra den. Det är ju märkligt när vi hör något utmanande eller livsförvandlande, så är det alltid någon annan som vi tänker på borde ha varit här och hört det här än jag själv. Jag lyssnar mycket på en pastor som heter Greg Boyd. Och han berättar om när han var ny i tjänst, så blev han anställd i en församling som på ytan verkade vara en helt vanlig församling. Men så lämnade huvudpastorn kort därefter och drog vidare. Och han lämnades som ung och oerfaren med hela ansvaret. Och märkte ganska snart att det här var inte en så välmående församling som man hade tänkt. Utan en väldigt sjuk och osund gemenskap. Det fanns en pågående maktstrid i församlingen. Det fanns konflikter som gick 50 år tillbaka i tiden som ingen hade tagit i. Det fanns oförsonlighet och bitterhet och hat hos en hel del människor mot varandra som förgiftade hela atmosfären där. Och det var speciellt en kvinna som stack ut. Han har aldrig upplevt ett sånt hat och en sån bitterhet gentemot andra människor, säger han. Och Greg bestämde sig för att jag ska predika om förlåtelse och försoning en söndag. Och när han gjorde det så träffade det verkligen alla de som var där. Och det blev en mäktig närvaro utav Gud. Och Gud verkade i många som böjde knä i förkrosselse och bad varandra om förlåtelse och gjorde upp saker och ting. Och det blev en hel del försoning som ägde rum den där söndagen. Under hela gudstjänsten så satt den här kvinnan i bänken med armarna i kors och den här bistra uppsynen som hon alltid hade. Och när det hela var över så banade hon sin väg fram till Greg och så tänkte han, nu kommer det igen. Han var beredd på att få en skopa ovett, för det var det enda han hade fått hittills. Och så kom hon fram och så sa hon, tack för predikan. Det var verkligen en gudaledd andesmord förkunnelse idag. Jag hoppas att de äntligen fattade. Och vi kan ju le lite åt ironin i den här berättelsen. Men faktum är att du och jag gör precis samma sak. Hela tiden. Vi tänker när vi hör saker som är bra och utmanande att det här gäller andra. Och ibland specifika andra. Men ganska sällan oss själva. Vi gör det med berättelser i Bibeln eller med andra berättelser. Vi tänker hela tiden automatiskt att vi är den goda i berättelsen. Vi relaterar alltid till oss själva som hjälten i berättelsen. Och den onda och den misslyckade är alltid någon annan. Våran granne eller våran arbetskamrat eller familjemedlemmar eller syskon i församlingen. Det här gäller ju dem. Vi har en slags förutbestämd mall som vi reflexmässigt lägger på i de här lägena. Som alltid gör att jag inför mig själv framstår som bättre än vad jag är. När vi läste den här liknelsen nyss om tullindrivaren och farisén så tänkte ju du direkt på någon eller några som du kanske tycker är som farisén. Och tullindrivaren och hans inställning, det är ju jag själv förstås. För jag är ju ödmjuk. Ett av huvudsyftena med att Jesus berättar den här liknelsen är att avslöja hur våra tankar går och avslöja oss i det som Bibeln kallar för våran synd. Den här berättelsen fungerar som en spegel som vi kan ställa oss inför för att se hur vi verkligen är. Så när vi nu funderar vidare på vad säger Jesus egentligen i den här berättelsen, så vill jag att vi är öppna för att låta Jesus fånga oss och avslöja oss i hur vi egentligen tänker. Den här liknelsen riktar sig till några som litade på att de själva var rättfärdiga. Och därigenom såg ner på alla andra. Och här är det väldigt lätt att vi skapar någon slags karikatyr utav farisén. Fariséerna var ju den religiösa eliten på Jesu tid. Och vi har ju vant oss vid att vi betraktar dem som någon slags otroligt högfärdiga, arroganta människor. Självrättfärdiga, överlägsna och som föraktar alla de möter. Och när vi gör det så är det ju väldigt lätt för oss att distansera oss från dem och tänka, ja, men så där är ju inte jag. Jag är ju ganska ödmjuk. Men i samma stund som vi gör det så är vi skyldiga till precis det Jesus försöker angripa med den här liknelsen. Vi har precis konstaterat då att vi är trygga i våran egen rättfärdighet jämfört med någon annan. Vi bekräftar för oss själva att våran tillit till våran egen ödmjukhet och rättfärdighet jämfört med de där andra uppblåsta, fördömande, fariseliknande personerna som vi kanske tänkte på. Låt oss inte göra det. Låt oss inte forma en karikatyr av farisén som vi kan skjuta ifrån oss och distansera oss ifrån. Det är ju sant att Jesus går hårt åt fariséerna som grupp rätt så ofta och angriper det system som de hade byggt upp av religiös makt. Men det betyder ju inte att varje enskild farisé var ond. Utan det enda som den här texten belyser är ju att farisén litade till sin egen rättfärdighet i jämförelse med människor som gjorde uppenbart onda saker. Det är vad Jesus säger. Han bad en uppriktig bön, säkert. Där han tackade Gud för att han inte var som tjuvarna och bedragarna och horkararna eller som den där tullindrivaren. Utan att han var bättre och mer rättfärdig än så. Han var säkert ärligt tacksam över att han använde sitt liv till att göra gott istället för att göra ont. Och det stämde ju också, eller hur? Han höll säkert alla buden. Han gick säkert i templet och bad varje dag. Han fastade 2 gånger i veckan. Gör vi det? Han gav 1/10 av allt han köpte även fast han inte behövde. Inte bara det han fick in utan allt han köpte. 1/10 var ju för allt odlat var egentligen bondens sak att ge. Men en rätt trogen farisé gav även 1/10 på allt han köpte ifall bonden hade missat att ge sitt 1/10. Han gick den extra milen på alla de här områdena, mer än vad lagen egentligen sa. Gjorde mycket gott, levde rätt och tackade Gud för att det var så. Det är ju vad vi själva gör också, många gånger. Vi kan ju höra kristna människor be och vittna om precis samma saker utan att vi reagerar över det. Han hade ju utifrån sin egen utgångspunkt den rätta teologin och det rätta beteendet och kände sig därför mer rättfärdig än de som inte hade den rätta teologin och det rätta beteendet. Egentligen är inte det så konstigt, eller hur? Jag misstänker att de flesta av oss inte alls är särskilt långt ifrån att tänka likadant. Och den som han allra mest distanserade sig från, det var den här tullindrivaren som man såg i templet. Och för att riktigt kunna förstå varför han gör så och för att ta till oss den här liknelsen så behöver vi förstå vem tullindrivaren var. Och då får vi zooma ut lite och titta på historien bakom. Palestina, som det här området kallades på Jesu tid, hade under ganska lång tid befunnit sig under ockupation av det mäktiga romarriket. Det hade erövrat nästan hela Europa och hela den nordafrikanska kusten och stora delar av Mellanöstern. Och den romerska ockupationen var ju inte lätt att leva under på något sätt, utan tvärtom. De slog ner på varje antydan till att inte underordna sig Roms vilja och Roms planer. Man upprätthöll freden och ordningen, den så kallade Pax Romana, genom hårda bestraffningar av alla som orsakade problem. Och ibland mer än så. Ibland så tänkte man att nu är det dags att statuera exempel, så i samband med protester eller upplopp så avrättade man en massa människor för att sända budskapet: du vill inte bråka med oss. Och så finansierar man hela det här imperiet med hård beskattning av alla som bodde i de här områdena, inklusive Palestina. Om någon inte kunde betala så beslagtog man familjen som slavar. Då var det bara att säga hej då till sina barn som nu skickades iväg som slavar i romarriket. Och romarna var ju utlänningar i många av de här länderna som de hade ockuperat. Så det man gjorde var att man anställde infödda människor som hade kontakter, lokal förankring, kännedom om seder och bruk för att sköta affärerna åt dem. Och också driva in skatterna. Och de man oftast fick tag i då var ju ganska opatriotiska, skrupelfria människor med tveksamma värderingar som var villiga att jobba åt ockupationsmakten. Och om nu någon inte kunde betala sina skatter så var det ju tullindrivarens jobb att komma hem till det, att rapportera till romarna, eller så kom han hem och beslagtog vad man hade, och kunde man inte betala tillräckligt så tog man familjemedlemmarna som slavar. Det är inte särskilt svårt att förstå att man inte var särskilt populär bland sina landsmän om man var tullindrivare. Och som om det inte var nog så tänkte ju många tullindrivare att här kan ju jag passa på och ta ut lite extra och också tjäna lite mer själv. Så man krävde mer än vad de egentligen var skyldiga för att stoppa överskottet i egen ficka. Och romarna visste det här mycket väl men brydde sig inte ett dugg om det. Utan bara de fick det som var deras, så fick tullindrivarna göra hur de ville. Så tullindrivarna blev också väldigt rika på att sko sig på sina landsmän. Och det fanns inget man kunde göra åt det. Vem skulle man anmäla det till? De enda som fanns var ju romarna. Och det enda som ledde till det ledde till då var att man hade bråkat med fel person, och nästa gång det var dags för skatt så fick man betala ännu mer. För att riktigt tänka oss in i hur man såg på varandra, så låt oss nu tänka att vi är i den här situationen. Tänk dig att Sverige är ockuperat av en främmande makt. Säg att talibanerna har arbetat sig uppåt från Afghanistan och Pakistan och intagit Sverige. De har infört ett stenhårt, brutalt islamistiskt styre i vårt land. Hur nöjda skulle vi vara med det? Vi har förlorat alla våra fri- och rättigheter. Vi lever under förtryck. Och vi betalar oerhört mycket i skatt. Och ibland när vi inte kan betala tillräckligt så tar de våra ägodelar ifrån oss. Eller till och med våra familjemedlemmar. Och dessutom väljer en del svenskar att jobba för talibanerna. Och driva in de här skatterna åt dem. Och när du inte kan betala så rapporterar de dig till talibanmakten. Hur skulle du känna inför de här förrädarna till svenskar? Tänk dig att det är en person som du kanske känner lite grann. Kanske någon som har vuxit upp på samma gata och som nu väljer att jobba åt förtryckarna. Och står och knackar på din dörr för att driva in pengar till talibanstyret. Hur skulle vi känna? Och vi vet dessutom att han har saltat räkningen. Så att vi får betala mer än vad vi egentligen ska för att göra den personen rik själv. Och det finns inget vi kan göra åt det. Om vi kliver in i den känslan så är det lite av vad det judiska folket kände för tullindrivarna. Skulle vi då inte, om vi är ärliga, vara rätt så säkra på att vi är mer rättfärdiga än den där förrädaren som knackar på din dörr och jobbar åt talibanerna? Hur skulle vi inte kunna känna oss säkra på det? Du har ju inte förrått ditt land. Du har ju inte jobbat åt en brutal diktatur eller skott dig på dina landsmän i ren och skär girighet. Det är klart att du är mer rättfärdig än honom eller än henne. Du är en person som står för frihet och rättvisa och godhet. Du går i kyrkan ibland. Du ber kanske. Du kanske till och med fastar ibland. Du ger av det som du har till kyrkan och till välgörenhet. Hur skulle du inte kunna känna dig mer rättfärdig? Och om det skulle vara så, och är vi ärliga, så skulle det förmodligen vara så. Så är det ju precis samma attityd som finns hos farisén i den berättelse som Jesus berättar. Så därför kan vi ju i ärlighetens namn konstatera att vi är alla avslöjade av det Jesus berättar. Du och jag är inte alls som den gode i den här berättelsen, utan tvärtom. Den vi borde identifiera oss med är farisén. För vi har mer eller mindre samma attityd mot andra människor som han hade. Men vänta nu ett tag. Säger du att det inte är någon skillnad i rättfärdighet mellan mig och den här girige, ondskefulla förrädaren? Tänker du kanske. Och påstår du att Jesus säger det? Är jag inte mer rättfärdig än en uppenbart ond människa? Det kan väl inte stämma? Men det är ju precis vad Jesus säger i den här liknelsen. Om det är chockerande för dig så är det meningen. Om du blir provocerad och arg av den tanken så är det bra. För då kanske du börjar förstå lite hur provocerande och chockerande och oförtjänt Guds nåd och rättfärdighet faktiskt är. Och då kanske vi förstår varför Jesus gjorde folk så oerhört arga hela tiden. När han gick runt och påstod såna här saker. Och det var det som fick honom korsfäst till slut. Det som Jesus försöker göra med den här typen av berättelser är att chocka oss ut ur vårt sunda förnuft. Och ur det som är så självklart för oss. Hans rike är ett helt annat. Det styrs av helt andra värderingar och andra premisser. Och när det kommer till nåden och våran möjlighet till egen rättfärdighet så styrs inte det av det sunda förnuftet som vi är vana vid. Utan han försöker chocka oss ur det och befria oss från det. Och till att tänka oerhört mycket större och vackrare om Gud, om oss själva och om varandra. För det Jesus talar om är ju våran rättfärdighet inför Gud och ingenting annat. Han talar inte om hur samhället borde se på eller bestraffa människor som gör ont. Utan han talar bara om våran ställning inför Gud. Och där säger han, har ju den som lever ett gott liv och gör goda gärningar. Eller som lever rätt, inte något företräde. Och i samma ögonblick som vi tänker att vi har det, så blir vi precis som farisén. Det Jesus säger är ju att alla försök att bygga på vår egen rättfärdighet sjunker. Det håller inte att bygga på. Vi står i kvicksand då. Vi har ingen egen rättfärdighet att komma med. Och utan Jesus så sjunker vi hjälplöst. Och i den kvicksanden som vi alla befinner oss i så är det helt meningslöst att börja jämföra oss med någon annan. Det spelar ingen roll om du ser bättre ut än någon annan. Eller har det bättre ställt än någon annan. Eller gör godare gärningar och lever mer rätt än någon annan. Utan Jesus så sjunker du i alla fall. Det enda sättet att se på en annan människa, vilken det än är, det är genom korset. Det är med korsets glasögon på oss. Där Jesus säger att han tycker att alla människor är värda att dö för. Och att han älskar alla människor med samma villkorslösa kärlek. Och jobbar ständigt för att viska det i varje människas hjärta och öra. Och det är det enda sättet som vi som Guds rikes människor kan se på varandra och på andra människor. Och därför spelar det ingen roll om det är en IS-soldat eller en pedofil eller en muslim eller en hemlös eller en tiggare eller våran granne eller den som vi tycker är den bästa kristna vi vet. Det spelar ingen roll. Inför Gud och hans rättfärdighet så är vi ändå alla lika. Det är vad Jesus försöker säga med den här liknelsen. Är det chockerande? Ja, det är det. På många sätt. Är det provocerande? Ja, det är det. Är det revolutionerande? Ja, absolut. Men när vi börjar tänka på det här sättet och leva på det här sättet så är det också något av det mest befriande som vi kan få uppleva. Jesus vill befria oss från att bedöma och döma och värdera varandra på världens sätt. Så att vi kan se på varandra genom korset istället. Det är verklig frihet. Amen.